Esra, kapitel 1. Under den persiska kungen Kores första regeringsår uppfylldes Jeremias profetia om Israels återkomst från fångenskapen i Babylon och templets återuppbyggnad. Herren rörde vid kung Kores, som sände ut detta meddelande i hela sitt rike och även i skriftlig form. Jag, Kores, kung av Persien, förklarar härmed att Herren, himlens Gud, som har gett mig mitt stora imperium, nu har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Judaland. Alla av hans folk kan nu återvända till Jerusalem för att bygga upp hans tempel, och Herren, som är Israels och Jerusalems Gud, ska välsigna er, och de som stannar kvar ska hjälpa de som vill återvända med silver och guld, boskap, utrustning för resan och en frivillig gåva till templet i Jerusalem. Gud rörde vid ledarna för Judas och Benjamins stammar och prästerna och leviterna och gav dem en stark längtan att omedelbart återvända till Jerusalem för att bygga upp templet igen. Alla deras grannar gav dem den hjälp de kunde och dessutom gåvor till templet. Kung Kores själv lämnade ifrån sig de guldskålar och andra värdefulla saker som kung Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem och ställt upp i sina egna gudars tempel. Han bad sin skattmästare Mitredat att överlämna dessa gåvor till Sesbassar, som var ledare för de landsflyktiga från Judas stam. Kores lämnade ifrån sig bland annat följande saker: 1000 guldbrickor, 1000 silverbrickor, 29 rökelsekar, 30 guldskålar, 2410 silverskålar av samma utseende som guldskålarna, 1000 andra föremål. Tillsammans överlämnades över 5400 guld- och silverföremål till Sesbassar för att han skulle ta dem med sig till Jerusalem. Kapitel 2. Här följer en förteckning över de landsflyktiga från Juda som nu återvände till Jerusalem och till de andra städerna i Juda. De återvände till den plats varifrån deras förfäder hade landsförvisats och förts bort av kung Nebukadnessar till Babylon. Ledarna hette Zerubabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Relaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Bana. Till Israel återvände följande antal, grupperade efter familjenamn eller ursprung i Israel: Pareus, 2172, Sefatia, 372, Ara, 775, Paat Moab, ättlingar till Jesua och Joab, 2812, Elam, 1254, Sattu, 945, Sakai, 760, Bani, 642, Bebai, 623, Askad, 1222, Adonikam, 666, Bigvai, 2056, Adin, 454, Ater, Hiskias ättlingar, 98, Besai, 323, Jora, 112, Hasum, 223, Gibbar, 95, Betlehem, 123, Netofa, 56, Anetot, 128, Asmave, 42, Kiriat Arim, Kefira och Berot, 743, Rama och Geba, 621, Mikmas, 122, Betel och Ai, 223, Nebo, 52, Magbis, 156, Elam, den andre, 1254, Harim, 320, Lod, Hadid och Ono, 725, Jeriko, 345, Sena, 3630. Detta är antalet av de återvändande prästerna, ättlingar till Jedaja, efter familjenamn eller ort: Jesua, 973, Immer, 1052, Pashur, 1247, Harim, 1017. Detta är antalet leviter som återvände, ättlingar till Jesua och Kadmiel genom Hadauja, 74, sångare av Asafs familj, 128, dörrvaktare i templet, ättlingar till Sallum, Ater, Talmon, Akub, Hatita och Sobai, 139, tempeltjänare ur följande familjer: Sia, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samlai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaya, Resin, Nekoda, Gassam, Ussa, Pasea, Besai, Asna, Meunim, Nefisim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslut, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nesia och Hatifa. Med på resan var också ättlingar till kung Salomos tjänstemän. Sotai, Hasoferet, Peruda, Jala, Darkon, Giddel, Sefatja, Hattil, Pokeret, Hasebaim och Ami. De övriga tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos tjänstemän uppgick tillsammans till 392 personer. En annan grupp återvände samtidigt till Jerusalem från de persiska städerna Telmela, Telharsa, Kerub, Addan och Immer. De hade förlorat sina släktregister och kunde inte bevisa att de verkligen var israeliter. Denna grupp omfattade Delajas, Tobias och Nekodas släkter, totalt 652 personer. Tre prästsläkter därifrån återvände också till Jerusalem. Hebadjas, Hakkos och Barsiljas, som gifte sig med en av gileaditen Barsiljas döttrar och tog hennes familjenamn. Men de hade också förlorat sina släktregister och därför fick de inte göra tjänst som präster. De fick inte del av det som tilldelades prästerna från offren förrän man kunde rådfråga Urim och Tumim och få bekräftat att de var av prästsläkt. Sammanlagt återvände 42 360 personer till Juda. Till detta antal kunde läggas 7 337 slavar och 200 sångare, både män och kvinnor. De hade med sig 736 hästar, 245 mulåsnor, 435 kameler och 6720 åsnor. Några av ledarna bidrog till templets återuppbyggnad. Allt som allt samlades det in 500 kilo guld, 3000 kilo silver och dessutom 100 prästdräkter. Prästerna, leviterna, dörrvakterna och tempelarbetarna bosatte sig i likhet med alla de övriga i de städer deras förfäder kommit från. Kapitel 3. På hösten samma år som man anlänt samlades alla de återvändande i Jerusalem. De kom från sina hem i städerna runt omkring. Prästen Jesua och hans bröder och Zerubabel, Sealtiels son, och hans släkt byggde då upp Israels Guds altare igen, och de offrade brännoffer där enligt de föreskrifter som gudsmannen Mose hade gett. Trots risken för anfall av de folk som bodde runt omkring byggde man altaret på den ursprungliga platsen, och man offrade brännoffer till Herren både morgon och kväll. Enligt föreskrifterna i Moses lag firade man lövhyddohögtiden och offrade de brännoffer som anvisats för varje dag under festligheterna. Man offrade också de speciella offer som krävdes för sabbaten, nymånadsfesten och Herrens andra årligen återkommande högtider. Frivilliga offer från folket gavs också. Redan den första dagen i den sjunde månaden började prästerna att offra brännoffer till Herren, trots att grunden till templet ännu inte var påbörjad. Sedan anställde de murare och snickare. Cederstockar levererades från folket i Sidon och Tyrus och betalades med mat, vin och olivolja. Stockarna hämtades ner från Libanons berg och flottades längs Medelhavets kust till Joppe enligt kung Kores önskemål. På våren andra året efter ankomsten till Jerusalem började man att bygga upp templet igen. Arbetsstyrkan bestod av alla de som hade återvänt och den leddes av Zerubabel, Sealtiels son, Jesua, Josadaks son och av präster och leviter. De leviter som var 20 år eller äldre tillsattes som förmän. Jesua, Kadmiel, Henedad och deras söner och släktingar samordnade arbetet. De var allesammans leviter. När byggnadsarbetarna hade lagt grunden till templet tog prästerna på sig sina prästdräkter och blåste i sina trumpeter. Och Asafs ättlingar slog på cymbaler för att prisa Herren på det sätt som kung David befallt. De lovsjöng och prisade Herren med dessa ord: Han är god och hans kärlek mot Israel varar för evigt. Sedan jublade de alla och prisade Gud att templets grund hade blivit lagd. Men många av de äldre bland prästerna och leviterna och de andra ledarna, de som kom ihåg Salomos tempel, grät högt mitt i de övrigas glädje. Ingen kunde höra skillnad på glädjerop och gråt i oväsendet som kunde höras vida omkring. Kapitel 4. När fienderna till Juda och Benjamin hörde att krigsfångarna hade återvänt och höll på att bygga upp templet igen, kom de till Zerubabel och de andra ledarna med ett förslag. Låt oss arbeta tillsammans med er, för vi är lika intresserade av er Gud som ni. Och vi har offrat till honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien förde oss hit. Men Zerubabel, Jesua och de andra judiska ledarna svarade: nej, ni får inte ha någon del i detta arbete. Israels Guds tempel måste byggas av israeliterna, så som kung Kores har befallt. Då försökte de som bodde i trakten sätta stopp för tempelbygget. De försökte störa arbetet och få israeliterna att ge upp genom att sända agenter till kung Kores med lögner om dem. Detta pågick under hela Kores regering och fortsatte ända tills Darajaves tog över tronen. När Ahasveros senare blev regent skrev man ett brev till honom, fyllt av anklagelser mot folket i Juda och Jerusalem, och man gjorde på samma sätt under Artastas tid. Bislam, Mitredat, Tabel och deras medbröder skrev ett brev till den persiske kungen på arameiska som översattes för honom. Andra som tog del i förtalet var rådgivaren Rehum, sekreteraren Simsai, flera domare och lokala ledare, persier, babylonier, representanter för folk från Erek och Susa och flera andra länder. Alla dessa hade förts bort från sina egna länder av den mäktiga Asenappar, som hade låtit dem bosätta sig i Jerusalem, Samarien och närbelägna länder väster om floden Eufrat. Brevet de sände till kung Artasasta hade följande lydelse: till kung Artasasta, från hans lojala undersåtar väster om floden Eufrat. Vi vill informera om att de judar som sänds från Babylon till Jerusalem håller på att bygga upp denna upproriska och onda stad på nytt. De är redan klara med delar av stadsmuren och grunden till templet. Om staden tillåts bli uppbyggd igen kommer judarna att upphöra med att betala tull och skatt till dig. Vi är tacksamma för att du beskyddar oss och vill inte se att man drar nytta av dig eller vanhedrar dig. Därför har vi bestämt oss för att låta dig få veta detta. Vi föreslår att de gamla arkiven genomsöks så att det blir klarlagt att Jerusalem i alla tider har varit en stad i uppror. Det är också skälet till att den blev lagd i ruiner. Om denna stad blir uppbyggd igen och om dess murar blir resta på nytt är det detsamma som att avstå från den del av ditt rike som ligger bortom Eufrat. Då kommer du att förlora detta område. Kungen sände följande svar till rådgivaren Reum, sekreteraren Simsai och till deras medbröder som bodde i Samaria och i området väster om floden Eufrat. Brevet ni skickade har översatts och blivit uppläst för mig. Jag har gett order om en genomsökning av de gamla arkiven och jag har funnit att Jerusalem under långa tider har varit ett fäste för revolutioner mot många kungar. Jag har också noterat att det har funnits några stora kungar i Jerusalem som har regerat över hela området bortom floden Eufrat och som har tagit emot rikedomar i form av skatt och tull. Därför befaller jag dessa män att de måste sluta bygga på staden tills jag har undersökt saken ytterligare. Vänta inte med att stoppa dem, för det får inte gå så långt att vi förlorar kontrollen över utvecklingen. När brevet från kung Artasasta lästes upp för Rehum och Simsai skyndade de till Jerusalem och tvingade judarna att sluta bygga. Därför avstannade arbetet på templet och låg nere fram till den persiska kungen Darjaves andra regeringsår. Kapitel 5. Men profeterna Haggai och Sakarja, Iddos son, fanns i Jerusalem och Juda vid denna tid. De bar fram budskap från Israels Gud till Zerubabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, och uppmuntrade dem att börja bygga igen. Styrkta av profeternas budskap upptog man arbetet. Men landshövdingen över länderna väster om Eufrat, en man som hette Tatenai och Setarbosenai och anhängare till dessa båda, kom snart till Jerusalem och frågade: vem gav er tillstånd att bygga upp templet igen och göra murarna färdiga? De bad också om namnen på alla de som arbetade med templet. Men Herren vakade över situationen och lät oss fortsätta att bygga medan kung Darjaves fick en rapport om saken för att kunna fatta sitt beslut. Det brev som landshövding Tattenai, Setarbosenai och de andra makthavarna sände till kung Darius hade denna lydelse. Till kung Darius. Vi vill informera om att vi varit på platsen där den stora gudens tempel byggs i Juda. Det byggs upp med enorma stenblock och med timmer som läggs in i väggarna. Och arbetet utförs med stor skicklighet och framgång. Vi har frågat ledarna vem som har gett tillstånd till projektet. Vi har också bett om namnen på de som arbetar för att kunna meddela dig dem. De svarade, vi är tjänare till himlens och jordens gud och vi bygger åter upp det tempel som restes här för många hundra år sedan av en stor kung i Israel. Men när det var färdigt drog våra förfäder ner Guds vrede över sig så att han övergav dem och lät kung Nebukadnessar förstöra templet och föra bort folket i fångenskap till Babylon. Men de hävdar att kung Kores i Babylon gett en befallning under sitt första regeringsår om att templet skulle återuppbyggas. De påstår också att kung Kores gav tillbaka guld- och silverskålarna som Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem till sitt eget tempel i Babylon. Dessa föremål ska ha lämnats i förvar åt en man som hette Sesbassar, tillsatt av kung Kores som landshövding i Juda. Kung Kores bad honom att ta med sig skålarna till Jerusalem och att se till att Guds tempel byggdes upp där på sin tidigare plats. Därför kom Sesbassar och lade grunden till Jerusalems tempel och folket har arbetat på det ända sedan dess, även om det ännu inte står klart. Vi ber att du genomsöker det kungliga arkivet i Babylon för att se om kung Kores verkligen har utfärdat en sådan befallning och sedan meddelar oss vad du anser om saken. Kapitel 6. Kung Darius befallde då att man skulle gå igenom de babylonska arkiven, där dokumenten borde finnas. Slutligen hittade man dem i Ametas palats i provinsen Medien, och de löd: under det första året av kung Kores regering har en befallning sänds ut angående Guds tempel i Jerusalem. Det ska återuppbyggas så att man kan offra där igen. Höjden ska vara 27 meter och bredden 27 meter. Grunden ska byggas med tre varv av stora stenar och på detta ska vara ett varv av stockar. Alla utgifter ska betalas av kungen. Guld- och silverskålarna som Nebukadnessar tog från Guds tempel ska föras tillbaka till Jerusalem och ställas på sina tidigare platser. Till Tattenai, Setarbosenai och övriga ledare i området väster om Eufrat ger jag härmed order att inte störa återuppbyggnaden av templet. Låt det byggas upp igen på sin förra plats och hindra inte judarna och deras ledare i arbetet. Dessutom befaller jag att ni omedelbart betalar hela kostnaden för återuppbyggnaden ur den skatt som insamlas i ert område, så att arbetet inte avstannar. Ge prästerna i Jerusalem unga tjurar, baggar och lamm till brännoffer åt himlens gud. Ge dem också vete, vin, salt och olivolja varje dag, så att de kan ge sina offer åt himlens gud dagligen och be för mig och mina söner. Om någon försöker att på något sätt förändra denna order ska han hängas upp och spetsas på en stock ur sitt eget hus och huset ska rivas. Gud som har utvalt Jerusalem till sin stad ska förgöra den kung och det folk som ändrar detta bud och förstör detta tempel. Jag, Darius, har utfärdat denna befallning och den ska följas noggrant. Landshövding Tattenai, Setarbosenai och deras anhängare lydde genast kung Darius befallning. De judiska ledarna fortsatte med byggandet, uppmuntrade av profeterna Haggai och Sakaria, Iddos son. Templet blev slutligen färdigt, precis som Gud befallt och som Persiens kungar Kores, Darius och Artasasta hade påbjudit. Den tredje dagen i månaden Adar, i kung Darius sjätte regeringsår, var templet färdigbyggt. Det invigdes sedan under stor glädje av prästerna, leviterna och alla de som återvänt. Under festligheterna offrades 100 tjurar, 200 baggar och 400 lamm. 12 bockar offrades också som syndoffer, en för var och en av Israels 12 stammar. Sedan delades prästerna och leviterna upp i sina olika tjänstegrupper för att göra tjänst inför Gud på det sätt som Moses lagar bestämde. Påsken firades den 14:e dagen i den första månaden. Vid den tiden hade nämligen alla präster och leviter hunnit rena sig, så att de kunde slakta påsklammen för alla de som hade återvänt och för prästerna och sig själva. Sedan åt alla de som tagit avstånd från de hedniska sederna i grannskapet tillsammans. Under 7 dagar firade man påskmåltiden och det osyrade brödets högtid. Det var stor glädje i landet för det Herren hade gjort med Assyriens kung som fått honom att hjälpa Israel med återuppbyggandet av templet. Kapitel 7. Här följer Esras släktregister, han som bröt upp från Babylon för att återvända till Jerusalem under den persiske kungen Artaxerxes regering. Esra var son till Seraja. Seraja var son till Asarja. Asarja var son till Hilkia. Hilkia var son till Sallum. Sallum var son till Sadok. Sadok var son till Ahitub. Ahitub var son till Amaria. Amaria var son till Asarja. Asarja var son till Merajot. Merajot var son till Seraja. Seraja var son till Ussi. Ussi var son till Bukki. Bukki var son till Abisua. Abisua var son till Pinehas. Pinehas var son till Eleasar och Eleasar var son till översteprästen Aaron. Som judisk religiös ledare var Esra mycket hemmastad i Herrens lag, den som Mose hade gett till Israels folk. Han bad kungen att få återvända till Jerusalem. Kungen beviljade Esras begäran och gav honom allt han önskade därför att Herren var med honom. Mycket folk, däribland präster, leviter, sångare, dörrvaktare och tempelarbetare, följde med honom. De lämnade Babylon på våren i Artaxerxes 7:e regeringsår och kom fram till Jerusalem på dagen 4 månader senare. Herren hade varit med dem på deras resa. Esra hade bestämt sig för att studera och lyda Herrens lag och att undervisa Israels folk om den. Detta är det brev som kung Artaxerxes överlämnade till prästen och läraren Esra. Från Artaxerxes, kungars kung, till prästen Esra som undervisar i lagen från himlens Gud. Jag ger härmed mitt tillstånd till varje judisk ättling, även präster och leviter, att återvända till Jerusalem tillsammans med dig. Jag och mitt råd av 7 ledamöter befaller dig härmed att föra Guds lag tillbaka till Juda och Jerusalem. Vi ber dig också att du på resan till Jerusalem tar med dig det silver och guld som vi har överlämnat som offer åt Israels Gud. Dessutom ska du samla in silver och guld och frivilliga gåvor till templet från dina landsmän och deras präster i alla Babyloniens landskap. Använd detta till att köpa in tjurar, baggar, lamm, spisoffer och drickoffer. Och offra det på altaret i ert tempel i Jerusalem. Det silver och guld som återstår kan du och dina bröder använda på det sätt som ni finner vara Guds vilja. Ta med dig guldskålarna och de andra föremålen som vi har gett dig till din Guds tempel i Jerusalem. Om det behövs ytterligare medel till templets återuppbyggnad kan du begära detta från den kungliga skattkammaren. Jag, kung Artaxerxes, sänder nu denna befallning till alla skattmästare i landskapen väster om floden Eufrat. Att ge Esra vad han än begär av er, för han är präst och lärare i de lagar som tillhör hans Gud. Dock högst 3 700 kilo silver, 10 000 kilo vete, 2 000 liter vin och 2 000 liter olja, men däremot obegränsade mängder av salt. Ge honom också allt annat som himlens Gud kräver för sitt tempel, för varför skulle vi riskera Guds vrede mot kungen och hans söner? Jag befaller också att ingen präst, levit, sångare, dörrvaktare, tempeltjänare eller annan arbetare i templet ska betala skatt av något slag. Och du, Esra, ska använda den visdom Gud har gett dig för att välja ut och tillsätta domare och andra tjänstemän att styra över folket väster om floden Eufrat. Om befolkningen där inte känner till din Guds lagar så ska du undervisa dem. Om någon vägrar att lyda Guds lag och kungens lag ska denne omedelbart straffas med antingen döden, förvisning, böter eller fängelse. Prisa Herren, våra förfäders Gud, som har fått kungen att bidra till att Guds tempel upprättas och äras i Jerusalem. Prisa honom för att han har låtit mig få ingång hos kungen, hans 7 rådgivare och alla hans mäktiga furstar. Jag fattade mod därför att Herren, min Gud, var med mig. Och jag övertalade en del av Israels ledare att återvända med mig till Jerusalem. Kapitel 8. Här följer en förteckning över de huvudmän för sina familjer som följde med mig från Babylon under kung Artaxerxes regering. Gersom från Pinehas släkt. Daniel från Itamars släkt. Hattus från Davids familj i Sekanias släkt, Zakaria med 150 män från Pareos släkt, Eljoenai, Serajas son, med 200 män från Pahat Moabs släkt, Sekania, Jahasiels son, med 300 män, Ebed, Jonathans son, med 50 män från Adins släkt, Jesaja, Ataljas son, med 70 män från Elams släkt, Sebadja, Mikaels son, med 80 män från Sefatjas släkt, Obadja, Jehiels son, med 218 män från Joabs släkt, Selomit, Josefjas son, med 160 män från Banis släkt, Zekaria, Bebais son, med 28 män från Bebais släkt, Johanan, Hakatans son, med 110 män från Askads släkt, Elifelet, Jegiel, Semaja och 60 män från Adomikams släkt. De kom efter senare. Och slutligen Utai, Sabud och 70 andra män från Bigvais släkt. Jag samlade dem vid Ahavafloden, där vi slog läger under 3 dagar, medan jag gick igenom förteckningarna över folket och prästerna som hade anslutit sig. Jag lade märke till att inte en enda levit hade anmält sig. Då skickade jag efter ledarna Eliezer, Ariel, Semaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zakaria och Mesulam. Jag lät också hämta Jojarib och Elnatan, som var mycket visa män, och sedan sände jag dem allesammans till Iddo, ledarna för judarna i Kasifja, för att be honom och hans bröder och tempeltjänarna att sända oss leviter till vår Guds tempel i Jerusalem. Gud var god mot oss och sände oss Serebia och 18 av hans släktingar. Han var en mycket begåvad man och ättling till leviten Maheli. Gud sände oss också Hasabja och Jesaja av Meraris släkt med 20 av deras släktingar. Och till detta 220 tempeltjänare, en grupp som David utsåg att assistera leviterna. Alla dessa fanns med i släktregistren. Jag utlyste en fasta medan vi var kvar vid Ahavafloden. Vi ödmjukade oss inför vår Gud och bad honom att vara med oss på resan och skydda oss och våra barn och tillhörigheter. Jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare som eskort och skydd mot fiender längs vägen. Vi hade ju berättat för kungen att vår Gud skyddar alla som ber till honom och att olyckan bara drabbar de som har övergett honom. Därför fastade vi och bad att Gud skulle ta hand om oss, och han hörde vår bön. Jag tillsatte 12 av de ledande prästerna, Serabja, Hasabja och 10 andra av deras släkt, som ansvariga för transporten av det silver och guld och de guldskålar och de övriga föremål som hade skänkts av kungen och hans råd och av Israels folks ledare för att återföras till Guds tempel. Jag vägde allt och fann att det totalt rörde sig om 25 ton silver, 70 kilo silverartiklar och 3750 kilo guld. Dessutom fanns där 20 guldskålar som var och en vägde över 8 kilo och var värderade till 1000 persiska guldmynt. Där fanns också 2 vackra kopparföremål, lika dyrbara som guld. Jag invigde männen åt Herren genom att säga: "Ni, liksom alla dessa föremål, är helgade åt Gud. Silvret och guldet är ett frivilligt offer till våra fäders Herre och Gud. Ta hand om allt detta och se till att inget går förlorat. Överlämna det till prästerna och de levitiska ledarna och Israels äldste i Jerusalem och se till att föremålen placeras i templets skattkammare." Prästen och leviterna fick sedan ta emot skatterna för att föra dem till Guds tempel i Jerusalem. Vi bröt upp från lägret vid Ahavafloden den 12:e dagen i första månaden och började resan till Jerusalem. Gud skyddade oss och räddade oss undan fiender och överfall längs vägen, och slutligen nådde vi Jerusalem utan att något allvarligt inträffat. På 4:e dagen efter vår ankomst vägdes silvret, guldet och de andra värdefulla sakerna i templet och överlämnades till prästerna Meremot, prästen Urias son, Eliasar, Pinehas son och leviterna Josabad, Jesuas son och Noadja, Binuis son. Allt sammans räknades och vägdes och summorna antecknades. När alla i vår grupp hade offrat brännoffer till Israels Gud, 12 tjurar för Israels folk, 96 baggar, 77 lam och 12 getter som syndoffer, överlämnades kungens befallningar till hans tjänare och till landshövdingarna över provinserna väster om floden Eufrat. Och de gav oss sedan all den hjälp vi behövde för att kunna återuppbygga Guds tempel. Kapitel 9. Sedan kom de judiska ledarna till mig och berättade att många, även präster och leviter, hade börjat umgås med de hedniska folken och delta i deras avgudadyrken. Det gällde kananer, hetiter, periser, jebuser, ammoniter, moabiter, egyptier och amorer. Israelitiska män gifte sig med flickor från dessa hedniska folk och tog dem till hustrur åt sina söner. Guds heliga folk blev uppblandat genom dessa äktenskap och många ledare hade varit dåliga föredömen. När jag hörde detta rev jag sönder mina kläder, slet mitt hår och mitt skägg och sjönk ihop på marken av förtvivlan. Alla som fruktade Israels Gud och ville höra vad Herren skulle säga om folkets synd kom och satte sig hos mig tills det var dags för kvällens brännoffer. Då avbröt jag mitt sörjande och i mina trasiga kläder föll jag ner på knä med lyfta händer mot Herren och ropade: O min Gud, vad jag skäms inför dig. Jag är blyg så att lyfta mitt ansikte mot dig, för våra synder har växt oss över huvudet och vår skuld är lika hög som himlen. Hela vår historia har handlat om synd och det var därför som vi och våra kungar och präster slaktades av hedniska kungar, bortfördes i fångenskap och plundrades och drabbades av skam, precis som nu. Men just i dessa dagar har vi fått en möjlighet till frid, för du har tillåtit några av oss att återvända till Jerusalem från vår fångenskap. Du har gett oss ett tillfälle till glädje och ett nytt liv i vårt slaveri. Vi är slavar, men i din kärlek och barmhärtighet har du inte övergett oss. Istället har du sett till att Persiens kungar blivit vänligt inställda till oss, så att de till och med har gett oss hjälp med att återuppbygga vår Guds tempel och Jerusalem ur dess ruiner, och därmed gett oss en stark och skyddad stad i Juda. Men Herre, vår Gud, vad kan vi nu säga efter allt detta? Än en gång har vi alltså övergett dig och brutit dina lagar. Profeterna varnade oss för att landet vi skulle få var orenat genom invånarnas fruktansvärda seder. Ja, från den ena ändan till den andra var det fyllt av orenhet. Du sa till oss att vi inte skulle hjälpa dessa folk på något sätt och inte låta våra söner gifta sig med deras döttrar. Du varnade oss och sa att om vi bara följde denna regel så skulle vi bli ett framgångsrikt folk och för all framtid kunna lämna detta land i arv till våra barn, generation efter generation. Men nu har vi brutit mot dina lagar, än en gång, genom dessa äktenskap med främlingar som lever i avguderi. Och det har vi gjort efter det att vi har blivit straffade med fångenskap för vår ondska. Egentligen fick vi inte det straff vi då förtjänade, eftersom du lät en liten skara av oss bli räddad. Men nu kommer nog din vrede att förgöra oss, så att inte någon enda kommer undan. Herre, Israels Gud, du är en rättvis Gud. Här är vi med vår skuld, men på grund av den kan ingen av oss vara i din närhet. Kapitel 10. Medan Esra låg på marken framför templet och grät och bad och bekände detta, samlades många män, kvinnor och barn, och de grät också. Då sa Sekania, Jehiels son och en ättling till Ulam, till Esra: Vi har syndat mot Gud genom att gifta oss med dessa främmande kvinnor från andra folk. Men trots detta finns det hopp för Israel, för vi lovar inför Gud att skilja oss från dem och sända bort dem och deras barn, för det är det enda rätta enligt lagen. Detta ska vi göra eftersom du och de rättfärdiga männen har beslutat så. Esra, fatta mod och tala om för oss hur vi ska göra. Hela saken ligger i dina händer. Vi ska inte lägga hinder i vägen. Då reste Esra sig upp och krävde att ledarna för prästerna och leviterna och hela Israels folk skulle göra som Sekania hade sagt. Alla gick med på detta. Sedan gick Esra in i Johannans rum i templet, och han varken åt eller drack medan han fortsatte att sörja över de återvändande flyktingarnas synd. Ett meddelande skickades sedan ut i Juda och Jerusalem, med befallning att alla skulle samlas i Jerusalem inom 3 dagar. Ledarna hade beslutat att den som vägrade komma skulle gå miste om all sin egendom och inte längre tillhöra Israel. Inom 3 dagar, den 20:e dagen i 9:e månaden, hade alla män från Juda och Benjamin kommit till Jerusalem och stod på den öppna platsen framför templet. Det regnade häftigt och både vädret och den allvarsamma situationen gjorde att alla skälvde. Då reste Esra sig upp och talade till dem. Ni har syndat genom att gifta er med hedniska kvinnor och därmed ökat på Israels skuld inför Herren. Bekänn er synd inför Herren, era fäders Gud, och skilj er från det hedniska folket runt omkring er och från dessa kvinnor. Då samtyckte alla männen på en gång och svarade högt: Vi ska göra som du har sagt, men detta är inte något som kan klaras av på en eller två dagar, för det är många av oss som är inblandade. Dessutom regnar det så kraftigt att vi inte kan stanna kvar här ute mycket längre. Låt istället våra ledare ordna rättegångar åt oss på vår hemort, så att var och en som har en hednisk hustru kan sammanträffa med de äldste och domarna i staden. Sedan kan det fattas beslut i varje enskilt fall och situationen klaras upp, så att vår Guds fruktansvärda vrede kommer att vändas bort ifrån oss. Endast Jonatan, Asaels son, Jaseja, Tikvas son, Mesullam och leviten Sabetai opponerade sig mot detta. Man gjorde som det föreslagits. Esra valde ut män som var betrodda i sina respektive familjer. Den första dagen i nionde månaden började de genomgången av alla som gift sig med kvinnor från andra folk, och tre månader senare hade de avslutat sitt uppdrag. Här följer en förteckning över de präster som hade tagit sig hustrur utanför Israel. De lovade att skilja sig från dem och att offra en bagge för att sona sin skuld till Herren. Jesuas släkt: Maaseja, Eliezer, Jarib och Gedalja, Immers släkt, Hanani och Sebadja, Harims släkt: Maaseja, Elia, Semaja, Jehiel och Ussia, Pashurs släkt, Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netanel, Josabad och Eliasa. Bland leviterna: Josabad, Simei, Kelaja som också kallades Kelita, Petaja, Juda och Eliezer. Bland sångarna endast Eliasib. Bland dörrvakterna: Salum, Telem och Uri. Bland israeliterna i övrigt: Pareos släkt, Ramja, Isia, Malkia, Miyamin, Eliasar, Malkia, Benaja. Elams släkt: Matanja, Zakaria, Jehiel, Abdi, Jeromat och Elia. Sattus släkt: Eljoinai, Eliasib, Metanja, Jeremot, Sebad och Asisa. Bebais släkt: Johanan, Hananja, Sabai och Atlai. Banis släkt: Mesulam, Maluk, Adaja, Jasub, Seal och Jeremot. Pahat Moabs släkt: Adna, Ketal, Benaja, Maaseja, Matanja, Besalel, Binui och Manasse. Harims släkt: Eliezer, Issia, Malkia, Semaja, Simeon, Benjamin, Maluk och Semaria. Hasums släkt: Matenai, Matatta, Sebad, Elifelet, Jeremai och Simei. Banis släkt: Madai, Amram, Uel, Benadja, Bedeja, Kelui, Vanja, Meremot, Eliasib, Matanja, Matenai, Easu. Binuis släkt: Simei, Selemja, Natan, Adadja, Maknadebai, Sasai, Sarai, Asarel, Selemja, Semaria, Shalum, Amaria och Josef. Nebos släkt: Jegil, Maticha, Sabad, Sebina, Jaddu, Joel och Benadja. Alla dessa män hade gift sig med kvinnor från andra folk, och vissa av dem hade även barn tillsammans med dem.